الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, vi har kommit fram till hadith 304 på sidan 14. Och han sade, yani föregående sahabi, vilket är Abu Huraira radiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن, då profeten عليه الصلاة والسلام var klar med recitationen av Umm al-Quran, så brukade han höja rösten och säga amin. Och denna hadith är berättad av Darqutni som sa till Hassan, och Al-Hakim som sa till Sahih, och liknande finns från Abi Dawud och Tirmidhi min hadith Wa'il ibn Hujr. Naam. Och Sheikh Albani nämner att denna hadith är godtagbar. Naam. Här har vi mas'alat ta'min, att säga amin bakom, eller att säga amin efter att man har läst al-Fatiha. Och det är vare sig man ber själv, man är imam, eller man ber bakom imamen, så är det sunna att säga amin efter al-Fatiha. Ja. Och det finns lite masail, lite frågor här. Första frågan är, vad betyder amin? Vad betyder amin? Är det någon som vet? Ism fi'l. Ingen som vet vad amin betyder? När någon gör dua och ni säger amin. Att Allah ska acceptera. Bra. Att Allah ska acceptera. Yani Allahumma stajib. Och Allah accepterar. Och vissa ulema säger kadhalika falyakun. Yani låt det bli. Yani så som det vi ber om, låt det bli på det sättet. Wa kadhalika faf'al. Eller låt det hända. Det är samma betydelse. Allahumma stajib, och Allah besvarar. Vilket är den vanligaste förklaringen på vad amin betyder. Det finns två sätt att säga amin på. Man kan antingen säga det kort, amin. Eller så kan man dra ut på det med vokalerna, vilket är det mest korrekta. Som här nämndes i hadithen, att profeten a.s. drog ut på det. Rafa'a sautahu. Och i vissa hadither, madda. Han drog ut på ordet. Han höjde rösten och drog ut på det, genom vokalerna. Det vill säga amin. Och det här är det mest korrekta sättet att säga amin på. Men om man bara säger kort amin, så är det också rätt. Ett fel som många gör, som nämns av arabiska lingvister, är att man lägger shidda på bokstaven min. Att man säger amin. Det är fel, och Ibn Uthaymin nämner att det ändrar meningen på ordet. Att amin betyder qasid. Det betyder en person som avser någonting. Som Allah säger i Koranen, wala amin al-bayt. Yani de som avser al-Ka'ba. Så att lägger man shidda på det, så ändrar man det. Och till och med vissa ulema gick så långt att säga att bönen nollställs. För att du har pratat. Du har sagt någonting som inte hör till bönen. Det är kalam. Det är inte från salah. Allah alam. Men alla kulihal, det korrekta är då att säga amin. Och som en Nawawi nämner, yani betakhif. Att man har väldigt lätt touch på ämnet. Amin. Naam. Har du något liknande? Ja, men inte om det finns alltså de, om de ber själva eller så där, om det inte är någon prövning, så varför inte? Ja. I dessa hadither så tar för att författaren upp att profeten a.s. sa amin efter al-Fatiha. Men han tar inte upp att de bakom honom sa amin. Den frågan diskuteras inte här. Men man skulle kunna ta det generellt, sallu kamara itumuni usalli. Be så som ni har sett mig be, som ett generellt bevis. Men det finns också specifika hadither på att man ska säga amin om man ber bakom imamen. Som hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten a.s. sa idha amman al-imam fa amminu. Om imamen gör säger amin, så säg amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. För den vars ta'min, alltså amin, överensstämmer med änglarnas kommer att få sina synder förlåtna. Berättad av Bukhari och av Muslim. Och majoriteten av ulema är på åsikten att det här är en rekommendation. Att säga amin efter al-fatiha. Att det är mustahab och det är inte wajib. Och majoriteten är också på åsikten att det är rekommenderat att höja rösten. Och då talar vi om imamen ber högt. Yani fajr, maghrib och isha. Eller jumma eller idbönen. Om imamen läser högt så säger man då amin högt efter imamen. Sen finns det vissa madahib som al-ahnaf, Abu Hanifa och al-malikiya som säger att man säger det tyst. Och deras argument är att amin är dhikr. Och dhikr ska man inte höja rösten med. Men det argumentet håller inte, för det argumentet går helt emot denna hadith. Där profeten alaihissalam säger att vi ska säga amin. Och till och med det berättas i vissa hadither att sahaba sa amin så högt att taket på moskén skakade. Ja, de sa det väldigt, väldigt högt. Så att det är sunna. Och därför ibland blir man lite förvånad. Du går in i en moské, du säger amin, så du märker att du kanske är den enda som säger det. För alla följer till exempel en av de här två med dahib. Men bismillah, det är sunna. Det är rekommenderat att göra det. En annan fråga som är relevant där det finns lite ikhtilaf. Det är om imamen då läser al-fatiha, när ska man säga amin? Ska man säga det efter waladdalin eller ska man vänta tills imamen har sagt amin?
Man ska försöka
säga
tillsammans med imamen.
Man ska försöka
säga
tillsammans med imamen.
Man ska försöka inte slutföra innan han är slut.
Det finns här två åsikter. Vissa ulema säger att man ska vänta tills imamen har sagt det. För att det nämns här. Iza amman al-imam fa amminu. Om imamen sagt amin, säg amin. Men det är en förståelse av hadithen. Det går att tolka det på ett annat sätt. Medan andra ulema nämner att man ska säga det efter waladdalin. Man behöver inte vänta på imamen för att imamen kommer per automatik att säga amin. Och därför så sa profeten alaihissalatu wassalam: "Idha qala al-imam ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin faqulu amin." Att om imamen då läser sista versen från al-Fatiha wala ad-dallin, så säg amin. För den vars amin överensstämmer med änglarna kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Berättade av Bukhari och av Muslim. Och det här är åsikten av al-Hanabila och al-Shafi'iyya. Imam Ahmed och Imam al-Shafi'i. Att man då säger det efter waladdalin. Och det är det som verkar vara mest korrekt. För hadithen är klar och tydlig. Att om imamen då säger waladdalin så säg amin. Och även som Sheikh Suleiman Raheili nämner ett logiskt argument här från hadithen. Det är att det finns en belöning här. En enorm belöning för att säga amin efter imamen. Och det är att dina synder blir förlåtna. Subhanallah. Om du säger det samtidigt som änglarna. Ser änglarna amin en eller två gånger? En gång. När imamen säger waladdalin. Så att om du ska ha denna belöning måste du säga det samtidigt som änglarna. Vilket är efter att imamen har läst al-fatiha. Så det är inte så att imamen säger det samtidigt som änglarna och du säger det efter änglarna. Nej, utan ni alla säger det samtidigt. Ni alla säger det efter waladdalin. Det är det som är budskapet av haditherna. Okej? Okay? Och sen också har jag aldrig riktigt förstått hur man som en person bakom imamen ska veta när imamen har sagt det. Alltså det är väldigt svårt att höra imamen säga det och så vidare. Så att det här verkar utan tvekan vara det enklaste. Och då säger också då majoriteten att det här är förklaringen av den andra hadithen. Att då imamen sagt waladdalin så ska ni säga det. Att det här är då imamen säger det. Så det är förklaringen på hadithen att om imamen sagt det eller säger det så ska ni säga det. Wallahu a'lam. Belöningen i att säga amin, som vi sa, den är enorm. En synder kan bli förlåtna. Ja, men en sån här enkel gärning. Att säga amin. Mashallah. En annan enorm belöning är att profeten alaihissalam, han sa att om imamen då har sagt wala dalin, faqulu amin yujibkumullah, säg då amin, så kommer Allah besvara er. Så kommer Allah besvara er. Besvara vad? Vilken dua? Al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Som vissa ulema beskrev som den mäktigaste dua som finns. Den mäktigaste dua vi kan göra är duan av surat al-Fatiha. Att vi ber Allah azza wa jalla om al-hidayah, vägledning, och att inte halka bort från den raka vägen. Och då säger vi då amin. Så kommer Allah besvara. Yujib lakum. Allah kommer besvara våra dua. Och vi kommer att få denna vägledning som vi är i sånt otroligt stort behov av. Att vägledas på den rätta vägen. Hjärtat är svagt. Yataqallab. Hjärtat vänder sig till höger och vänster. Ens iman sjunker, blir stark. Vissa till och med halkar, slutar praktisera islam, vissa slutar be, vissa blir kriminella, vissa faller in i synder, vissa faller in i bid'a och tvivel i religionen. Vi är i sånt stort behov att Allah azza wa jalla ska vägleda våra hjärtan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Och Allah vilseleder inte våra hjärtan efter det att du har väglett dem. Och profeten alaihissalatu wassalam, en av de dua som han sa mest av alla var ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Och här finner vi också i Al-Fatiha, vi ber Allah azza wa jalla minst 17 gånger om dagen, ihdina sirat al-mustaqim. Det är det enda vi ber om i Al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Den enda dua vi gör är att vi ber Allah om vägledning. Vilket återigen belyser hur stort behov vi är av Allah azza wa jalls vägledning. Ständigt. Så här har vi då en belöning av att säga amin. Att duan blir inshallah besvarad. Två, du blir förlåten för dina synder. Och det har också nämnts bland dess dygder att det här är en av de saker som Ahlul Kitab avundas mest hos muslimerna. Det nämndes i hadithen två saker. Att vi säger amin. Vad är den andra saken? Salam, precis. Salamu alaikum. Hälsningen mellan muslimer. Väldigt vackra saker som, mashallah, utmärker muslimerna. Att vi har den här gemensamma hälsningen. Assalamu alaikum. Där vi gör dua att Allah azza wa jalla ska yani ge salam eller trygghet, skona personen från ondska. Salamu alaikum. Och också att vi då säger amin efter al-Fatiha tillsammans. Det är inte fint att se. Tänk du ser någon annan religion, folk de står och ber, huller om buller. Alla säger vad de vill och pratar i munnen på varandra och så vidare. Medan du ser muslimerna be, wala dalin, även om det är en miljon människor bakom, alla säger amin samtidigt. Eller hur? Det är vackert, wallah. Ni ser, till och med folk har blivit muslimer. De har sett hur muslimerna har bett i Mekka till exempel. De är fascinerade. Wow! Alla står åt samma håll. Alla följer samma imam. Alla står i led och så vidare. Be tillsammans. Det enar muslimerna. Någonting väldigt, väldigt vackert. Naam. Vi går vidare till nästa hadith. Hadithen som handlar om personen som inte kan läsa al-Fatiha. Vad ska en sådan person göra? Har vi någon som läser hadithen här? Någon som kan läsa hadith 306? Varsågod.
Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu sa, en man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa, jag kan inte lära mig något från Koranen, så lär mig något som jag kan säga istället för att läsa Koranen. Han svarade, säg subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ahmad, Abu Dawud och An-Nasa'i. Authentic Ahmad ibn Hibban, Darqutni och Al-Hakim.
Ahsant, 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 mashallah. Tayyib, här berättar då Abdullah ibn Abi Awfa om den här mannen som kom till profeten alaihissalam och berättar att han inte kunde lära sig någonting från Koranen. Och då fick han den här hänvisningen att istället för att då läsa Koranen säga dessa mycket mäktiga ord, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Och det finns en Ni ser att i slutet på hadithen finns det tre punkter, eller hur? Och vad betyder det? Att? Och så vidare. Egentligen står det här el-hadith. Yani, hadithen betyder att författaren har förkortat hadithen. Och det finns här en faida, och det är att mannen frågar och säger, ja Rasulullah, det här är till Allah. Vad ska jag säga för mig själv? Yani, när jag prisar Allah med de här fem orden, subhanallah och alhamdulillah, det är för Allah. Men vad är för mig? Och då så säger profeten alaihissalam, säg, kull, Allahumma arhamni, och Allah har rahma över mig. Warzuqni, försörj mig. Wa'afini, wahdini. Fyra saker. Allahumma arhamni, warzuqni, wa'afini, wahdini. Och sen ställde sig mannen upp och gick därifrån. Och då gjorde profeten alaihissalam en gest med händerna. Så sa han, amma hada. Den här mannen, han har fyllt sina händer med gott. Faqad mala'a yadayhi bil khayr. Min al-khayr. Yani han har fyllt sina händer med det goda. Genom han gör det här, mashallah, och så kommer han att få så mycket gott. Denna hadith tar då upp frågan om en person som inte kan läsa al-fatiha. Vi sa att man måste läsa al-fatiha i bönen, men det är inte alla som kan. En person är ny muslim. Det är omöjligt att personen kan al-fatiha. Eller kanske lär sig fatiha på några minuter. Vissa behöver kanske timmar, en dag, en vecka för att lära sig al-fatiha. Och det är wajib att lära sig. Men tills personen har lärt sig, så får personen då upprepa dessa ord i bönen. Han får säga dessa ord i bönen. Alhamdulillah. Och det räcker, det ersätter al-fatiha för honom. Det första personen, en person som inte har lärt sig al-fatiha. Han kan, men har inte lärt sig. Den andra personen är en person som på grund av inlärningssvårigheter inte kan lära sig fatiha. Vissa människor är jättesvårt att lära sig. Sen har vi också folk som kanske blivit äldre och med åren glömmer. Eller som Uthaymin nämner, vissa läser fel. Eller förvränger hela innebörden av al-fatiha och kan inte lära sig rätt. Kanske på grund av hög ålder och så vidare. Yani den som inte kan läsa al-fatiha läser istället dessa fem ord, och de kommer då ersätta hans fatiha. Mas'ala, fråga. Hur många gånger måste man repetera dessa ord istället för al-fatiha? En gång? Nej. En gång räcker. Personen repeterar dessa ord en gång och behöver inte repetera dem mer än så. Mas'ala, fråga. En person kan inte lära sig dessa ord heller. Får han då säga dess innebörd på sitt språk? Får han till exempel någon svensk bli muslim nu, han säger det här, det arabiska, det är jättesvårt, jag kan inte uttala. Så får han då säga Allah är upphöjd, Allah är störst, det finns ingen sann gud förutom Allah. Istället för att läsa dessa ord på arabiska. Vad tror ni?
Ja.
Naam, Sheikh Uthaymin säger att det går. Han är ursäktad. Och det här är inte att läsa Koranen på ett annat språk än arabiska, för det här är inte Koran. Det här är en ersättning för de som då inte kan läsa Koranen. Men samtidigt så säger då Sheikhen att hadithen även indikerar att man är skyldig att lära sig al-fatiha. Det är wajib. Man har ett individuellt ansvar att lära sig surat al-fatiha. Och det är ingenting man ska skjuta upp. Så det är lugnt, jag kan läsa det här. Och så tar man inte tag i saken att lära sig fatiha. Det är fel. Så du har faktiskt ett stort ansvar att lära dig al-fatiha. Och han säger också, Sheikh Uthaymin, att den här hadith bevisar att varje människas religiösa ansvar är individuellt. Profeten, han sa, jag kan inte lära mig fatiha. Han sa inte till honom, säg wallah, svär vid Allah att du inte kan. Jag vet inte om det är sant. Nej. Om du säger att det är så, då är det så. För det är slutändan mellan dig och Allah. Religionen och alla våra religiösa plikter är i slutändan mellan dig och Allah, subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Så att, ja visst, du kan gå och fråga någon chef någonting, du kan ljuga, men det kommer bara tillbaka på dig. Du har ett eget ansvar att styra upp din religion och att dyrka Allah på det mest korrekta sättet. Ja. Sista faidan från hadithen, som Sheikh Uthaymeen och andra ulema nämner, är att denna hadith bevisar dygden av de här fem orden. Att de här fem orden är så mäktiga att de ersätter surat al-Fatiha, som är den mäktigaste suran Allah azza wa jalla någonsin uppenbarat. Och de här orden kallas för al-baqiyat al-salihat. De som Allah nämner i Koranen, al-baqiyat al-salihat, yani de rättfärdiga orden som kommer att bestå. Och profeten a.s. har sagt i flera autentiska hadither att de mest älskade orden till mig och till andra riwaya till Allah under solen är subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. De mest älskade orden hos Allah azza wa jall är de här fyra orden. Och han sa, det spelar ingen roll i vilken ordning du säger dem. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. De här fyra orden är bland de bästa, eller de bästa av dhikr du kan säga. Och de är från dhikr al-mutlaq. Det finns två sorters dhikr i islam. Generellt att göra dhikr är bland de bästa av gärningar. Okej? Och dhikr är två kategorier. Den dhikr som är specifik och den som är generell. Specifik dhikr, det är till exempel vad du säger efter bönen. Det är begränsat till 33 eller 10. Eller att du säger astaghfirullah 3 gånger. Det är begränsat. Specifik dhikr. Som sägs på ett visst sätt vid en viss tid. Eller tillsammans med en viss gärning. Specifik dhikr är vad du gör tillsammans med wudu. Bismillah innan. Och trosbekännelsen efter. Specifik dhikr är vad du säger innan maten och efter maten. Och så vidare. Och den dhikr får vi inte ändra på. Den ska vi hålla oss till så som vi har lärt oss. Och sen har vi generell dhikr. Dhikr al-mutlaq. Den som är öppen. Där Allah azza wa jalla har sagt att vi ska minnas honom mycket. Och Allah prisar de män och kvinnor som minns Allah mycket. Fadkuruni adkurkum. Minns mig, jag kommer att minnas er. Och då profeten a.s. säger till mannen, låt din tunga ständigt vara fuktig i att minnas Allah. Yani, det här är generell dhikr. Och det betyder att du kan säga det när du vill och hur mycket du vill, i vilken ordning du vill. Du behöver inte ha det här som vissa har radband, de säger 100 gånger subhanallah, 1000 gånger subhanallah. Du behöver inte räkna. Det finns änglar som räknar och Allah vet hur många gånger du har sagt. Bara säg subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Repetera de här orden när du vill, hur mycket du vill. Okej? Okay? Och sen sista ordet som nämndes då är också la hawla wa la quwwata illa billah. Som är ett ord av isti'ana där man söker Allah azza wa jalls hjälp. Och det har ju också sagts i autentiska hadither att det här ordet är en skatt från paradiset. Under Allah azza wa jalls tron. La hawla wa la quwwata illa billah. Och det är också bland de bästa formerna av dhikr som man kan säga. Nah. Och sen också, som ulema nämner, om en person bara lär sig vissa av de här orden. Han kan bara säga subhanallah, Allahu akbar. Då repeterar han dem. Han säger dem, repeterar dem och det räcker för honom. Och den här hadithen är också en jätteviktig princip. Och det är att islam är en enkel religion. Ad-din yusr. Och Allah azza wa jalla har sagt att han kräver inte mer av oss än vad vi kan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Och här har vi ett exempel. En person kan inte lära sig Fatiha, då ska vi inte säga att du måste. Alltså just nu. Du måste läsa den fast han inte kan. Utan då ersätts det med att han läser detta istället. Så islam är en enkel religion. Ingen svår religion och kräver inte mer av människan än vad hon kan. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abu Qatada radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam brukade leda oss i bönen och recitera al-Fatiha tillsammans med två andra kapitel i de två första raka av Duhur och Asr. Och ibland lät han oss höra en vers. Och han förlängde den första rakan och reciterade al-Fatiha i de två sista rakan. Muttafaqun alayh, Bukhari Muslim. Tayyib. Här finner vi då mashallah många lärdomar. Den första är att det Man måste läsa Al-Fatiha i varje raka. Profeten Al-Islam läste här Al-Fatiha i varje raka. Den andra nyttan är att man i bönerna som är mer än två raka läser Al-Fatiha och en sura efter Al-Fatiha i de två första raka. Adel, eller hur? Det förstår ni. Yani, till exempel nu ska vi be Isha. Man läser Al-Fatiha och sen läser man en sura. Och sen Al-Fatiha i andra rakan och en sura. Och i de två sista, Al-Fatiha bara. Det är det som framgår av denna hadith. Och vi kommer att komma till i nästa hadith frågan om att läsa en sura efter Al-Fatiha i tredje och fjärde rakan. Att det också är sunna ibland. Hadithen bevisar också att det räcker med att läsa Al-Fatiha. Och den här frågan har vi diskuterat tidigare. Att det räcker med att läsa Al-Fatiha. Och att det är sunna att läsa en sura efter Al-Fatiha. Yani i första och andra rakan också. Det vill säga om en person ber och bara läser Al-Fatiha i bönen så är hans bön korrekt. Men som de lärda har sagt, till exempel de lärda som förklarar Kitab al-Iqna, att det är makroh, det är ogillat att bara läsa Fatiha. För det går emot sunna. Men bönen är korrekt. Genom om man kan. Och hoppar över det utan orsak så är det ogillat. Och Ibn Qudama nämner al-ijma' konsensus på att det är sunna att läsa en sura efter Fatiha. Yani, ingen har sagt att det är wajib. Och där finns ju också i hadithen som Sheikh Albani nämner som bevis. Mannen som bara läste Al-Fatiha i bönen. Och profeten Al-Islam godkände vad han gjorde. Han sa inte din bön är ogiltig. Du måste lära dig mera. Du måste läsa en sura. Utan alltså, det är Fatiha som är wajib. Och vad som är utöver Fatiha är sunna. Och den här frågan är ju viktig att känna till. Som vi sa. Inte för att vi ska börja be kortare. Vi ska bara läsa Fatiha. Men det kan hända att en person är på jobbet. Han är stressad. Han kanske bara har 2-3 minuter att be. Då kan det vara väldigt bra att känna till den här åsikten. Att du kan be, men bara läsa Fatiha. Att en person då är stressad och inte har tid. Alhamdulillah. Eller en person bad och glömde läsa en sura efter Fatiha. Du vet, ibland du står du lite tankspridd och sen du vill läsa en sura. Sen Allahu Akbar, så står du och kås. Om jag glömde läsa en sura. Ska du göra 2 sujudu sahu? Nej, för din bön är korrekt. Du har inte lämnat någonting wajib. Du har lämnat något som är sunna. Så din bön är korrekt. Naam. Hadithen bevisar också en annan viktig sak. Då sahabin sa att han brukade dra ut på den första rakan mer än den andra. Att det är sunna i bönen att man gör den första rakan längre än den andra rakan. Är det någon som vet visheten bakom detta? Vad är al-hikma? Varför gör man den första rakan längre än den andra? Någon längst bak vill vi ha. De passiva grabbarna längst bak. För att? Sen, för att folk ska hinna ansluta sig till bönen. Att folk ska hinna ansluta sig till bönen. Att när man hör iqama kanske man är upptagen med någonting. Då ska man hinna göra wudu, hinna gå till moskén och ändå hinna med bönen. Naam. Och det här berättas också i hadith Abi Qatada att han sa vi trodde att han gjorde så här för att folk ska hinna med den första rakan. För att folk ska hinna med den första rakan. Och till och med det berättas i vissa hadither att folk, sahaba, de hann gå till al-baqir. Utanför moskén, avlägset. Uträtta sina behov. Gå hem och göra wudu. Gå till moskén och de hann ändå med första rakan. Ja. Som vi kommer att höra i nästa hadith. Vad vi också lär oss från hadithen är att det är tillåtet att ibland läsa en ayah högt. Även om det är en tyst bön. Profeten alaihissalam läste ibland en ayah högt även om det var en tyst bön. Yani dhuhr och asr. Vet ni visheten bakom detta då? Mohammed?
Att Att om det var också att veta vart profeten ligger.
Ja, inte vad han ligger utan vad han läser. Att han gör det i utlärningssyfte. Att nu läser jag surat al-Shams. Nu läser jag den här suran och så vidare. Så att de vet att det är sunna att läsa Koran och vilken sura han brukade läsa. Även i dessa tysta böner. Och ibland så sa jag också så här att vi kunde se vilken sura han läste på rörelserna av hans skägg. De slog bakom honom och då kunde de se hur skägget rörde på sig. Så då sa de att vi visste vilken sura han läste. Och det här bevisar också att profeten Al-Islam hade ett stort, ett brett skägg. Han hade ett stort skägg då man kunde se rörelserna bakom honom, alayhi salatu wassalam. Hadithen bevisar också en annan faida. Och det är det som nämndes här att han läste en sura i varje raka. Som det berättas i Bukhari i samma hadith. Vi fatiha till kitab wa sura sura. I första rakan läste han en hel sura efter fatiha. Och i andra rakan en hel sura efter al-fatiha. Och vi kommer läsa sen från Sheikh Albanis bok Sifat al-Salah lite för att avrunda. Och då nämner Sheikhen att det här är det som var profeten sunna alaihi salam. Han brukade alltid nästan läsa ut en hel sura i varje raka. Och han nämner Sheikh Albani i hadithen att profeten alaihi salam sa att ge varje sura en raka. Yani det vanligaste är inte att han gör som folk gör idag. Att de läser en aya härifrån, en aya därifrån och så vidare. En halv sura, vilket är tillåtet. Men det vanligaste var att han läste en hel sura i varje raka. Okej, det här var det som var seden och traditionen som han brukade, eller den sunna som han implementerade alaihi salatu wassalam. Vi går vidare till nästa hadith som är på samma spår. Vad och hur mycket läste profeten alaihi salatu wassalam i bönen? Hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Där nämner han att vi försökte uppskatta hur lång tid Allahs sändebud alayhi salatu wassalam stod i dhuhr och asr. Och vi uppskattade att han i de två första raka i dhuhr stod så lång tid som det tar att recitera alif lam mim tanzil, yani surat sajda. Och i de två sista raka så stod han hälften av den tiden. Och i de två första raka av asr så stod han lika lång tid som i de två sista raka av dhuhr. Och i de två sista hälften av den tiden, berättad av Muslim. Och från Suleiman ibn Yasar radiyallahu och rahimahullah som sa att en man brukade dra ut på de två första raka i dhuhr. Och han gjorde asr kortare. Och i Maghrib i bönen så reciterade han korta kapitel från al-Mufassal. Och i Isha från dess medellånga kapitel och i Fajr från de längre. Och Abu Huraira radiyallahu anhu sa då, jag har inte sett eller gjort bönen bakom någon vars bön liknar Allahs sändebuds alaihi salatu wassalam mer än denna man. Berättad av en essay med en autentisk berättarkedja. Tayyib. Här nämns då att profeten alaihi salatu wassalam i salat al-dhuhr brukade läsa i varje raka lika långt som surat al-sajda alif lam mim tanzil. Och surat al-sajda, om jag inte har fel, den är nummer 33 eller 32 i Koranen. Den är exakt tre sidor. Exakt tre sidor och exakt 30 aya. Och om man kollar på YouTube typ hur lång tid det tar att läsa den, så såg jag mellan 6 till 8 minuter. Och profeten Al-Islam brukade dra ut på sin recitation och stanna mellan varje aya. Så jag skulle säga längre än 8 minuter. Och det här var den uppskattade tiden i varje raka av dhuhr. De två första. Yani surat al-sajdat. Tre sidor i första rakan och tre sidor i andra rakan. Okej. Och då nämner här ulema att det finns två salah som profeten al-Islam brukade dra ut på, göra lite längre. Och det är al-fajr och al-dhuhr. Al-fajr och al-dhuhr. Och de nämner att al-hikma, visheten bakom detta, är att folk innan eller under dessa böner oftast är utvilade. Speciellt Fajr, vilket var den längsta bönen. Då är man oftast inte heller upptagen av någonting annat. Man är utvilad, man har sovit ut. Man har ny energi. Man är inte distraherad. Och därför brukade man då dra ut på Salat al-Fajr. Och sen även Salat al-Dhuhr. Och då kanske någon tänker, men man är väl inte utvilad efter, eller vid Dhuhr. Sahaba var det. För Sahaba brukade innan Dhuhr-bönen göra qailula. De brukade sova. Det som vi idag kallar för en power nap. Det heter på arabiska qailula. På spanska siesta. Eller hur? Det är sunna att göra qailula. Att ta sig en liten vilostund. Mitt på dagen eller under dagen. Och till och med så sa profeten alaihissalam qilu. Yani gör qailula. För shayatin gör inte qailula. Yani efterliknar inte dem. Och sahaba brukade göra qailula innan salat al-dhuhr. Så att de kom utvilade till bönen. Och även idag så finner vi att det finns mycket forskning kring det här. Och forskare säger att det är jättenyttigt att ta den här lilla vilostunden mitt på dagen. Och de till och med nämner att 20-30 minuter kan motsvara timmar av sömn. Kan ersätta eller motsvara timmar av sömn. Jag vet inte om ni har testat det här, men ibland du är lite trött. Och du lägger dig och vilar. Du vaknar upp pigg. Ny kraft, ny energi. Och du kan vara vaken senare på kvällen. Till skillnad från om du vaknar tidigt och inte tar den här vilan på dagen. Så kan kanske vid 9-tiden du är helt slut. Du vill bara gå och sova, eller hur? Men om du vilat lite på dagen eller eftermiddagen så kan du vara vaken senare. För du har lite extra energi. Och därför till och med nu i vissa arbetsplatser. De har vilorum. Vissa stora företag. De har som sängar nästan. Och personalen går in och sover på arbetstid. För de vet att de kommer prestera bättre. Och är de trötta och hängiga, de kommer inte prestera bra. Så sahaba brukade då vila innan salat al-dhuhr. Förutom vilken dag? Jum'a, fredagar. Då vilade de efter salat al-jum'a. För de gick tidigt till bönen och bad. Tayyib. Så al-khulasa är då att profeten alaihissalam i dhuhr brukade läsa i varje raka, de två första 30 aya. Och i de två sista hälften 15 aya. Och det här är beviset på att man kan läsa mer än al-Fatiha i tredje och fjärde rakan. För Fatiha är bara 7 aya. Så att de sahaba då säger att han brukade läsa runt 15 aya bevisar att han då läste mer än al-Fatiha i tredje och fjärde rakan. Och det här är åsikten av Imam Shafi'i. Och som Sheikh Albani nämner, vissa andra ulema också. Och även vissa av sahaba, som Abu Bakr, var också på den här åsikten. Och tawfiq, yani den, vad kan man säga? Förra hadithen nämnde att han bara läste al-Fatiha i tredje och fjärde rakan. Och denna hadith nämner att han läser en sura efter al-Fatiha, eller Koran efter al-Fatiha. Då så säger ulema att han ibland gjorde så, ibland gjorde så. Som båda är sunna. Att ibland läser du bara Fatiha i tredje och fjärde rakan. Och ibland läser du en sura även i tredje och fjärde rakan. Så båda är sunna. Man kan variera. Ja. Och i Asr, i de två första rakan, så läste han som de två sista i Dhuhr. Yani 15 ayah. Ungefär 15 aya. Och i de två sista, hälften av det. Yani 7,5 aya ungefär. Så att det Asr är då kortare än Dhuhr. Och i andra hadithen, att den här mannen brukade dra ut på första rakan av Dhuhr. Och göra Asr kortare. Och han läste i Maghrib de korta sura från Al-Mufassal. Och det är ett ord som vi inte har översatt, eller hur, i studiehäftet. Och al-mufassal betyder de sista surerna från Koranen. Och de lärde har sagt att de är från surat al-Hujurat eller surat al-Qaf till surat al-Nas. De kallas för al-Mufassal. Och ordet fassal på arabiska betyder någonting som skiljer åt. För att när du kommer till slutet på Koranen så är hela tiden ny sura, ny sura, ny sura. Kortare kapitel. Och därför heter de al-Mufassal. Och al-Mufassal delas in i tre kategorier. De långa, de medellånga och de korta. De långa Mufassal är från surat al-Qaf till surat al-Naba'a. Amma yatasa'alun. Och de medellånga är från surat al-Naba'a till surat al-Duha. Wad-Duha. Och de korta är från surat al-Duha till surat al-Nas. Okej. Så vad läste profeten alaihissalam i Maghrib? Han sa han läste de korta Mufassal. De kortare Mufassal. Och i Isha de medellånga. Och i Fajr de långa. Vi kommer komma till det, inshallah, lämna lite exempel på detta. Jag tänkte läsa lite från vad Sheikh Albani rahimahullah säger i hans bok Sifat och Salam beträffande vad och hur profeten alaihissalam läste i bönen. Sheikhen säger att han brukade alaihissalam efter al-Fatiha läsa en sura annan än al-Fatiha. Eller man läser inte al-Fatiha och sen läser man al-Fatiha som en sura utan en annan sura än al-Fatiha. Och ibland läste han en längre sura. Och ibland en kortare sura baserat på situationen. Till exempel om han var resande. Eller han harklade sig. Eller var sjuk. Eller ett spädbarn som grät. Och det är jätteviktigt att den som är imam måste ha i åtanke vad det är för folk som ber bakom honom. Vad är situationen? Vad är tillståndet? Vad är förutsättningarna? Har vi tid att be länge? Kanske har ett flyg på flygplatsen. Folk har flyg att passa. Du ska vara imam. Ska du då läsa en jättelång sura? Nej. Eller du är imam på ett sjukhus. Alla bakom dig är sjuka. Orkar inte stå knappt. Ska du då läsa en jättelång sura? Nej. Du måste ha hikma. Kanske är det sunna. Ja, men då är det faktiskt sunna och förkorta bön. Som profeten alaihissalam gjorde. Då ett spädbarn började gråta bakom honom. Och han förkortade då bönen och till och med Anna sa han läste de två kortaste kapitlen i Koranen i Salat al-Fajr. Då sa jag Rasulullah, varför gjorde du så här för? Och då så sa han, jag hörde spädbarnet börja gråta. Och jag tror att hans mamma var där. Yani kvinnan känner yani, det är jobbigt när barnet gråter. Så han förkortade bönen. Och han sa också, ibland går jag in i bönen med avsikt av att be länge och sen hör jag ett spädbarn gråta och jag förkortar bönen. På grund av att jag vet att mamman tar det väldigt hårt när barnet gråter. Så man får också ha det här i, då, i åtanke. Och sen säger han, Sheikh Albani, att han brukade börja varje sura från början och avsluta den. Fi aglabi ahwalihi. Yani det vanligaste är att profeten alaihissalam läser en hel sura i varje raka. Och han sa a'tu kullu suratin haddaha min ar-ruku' was-sujud. Au li kulli suratin raka. Varje sura har sin raka. Och ibland delade han suran på två raka. Som då han bad al-Maghrib och läste surat al-Araf. Och delade den på två raka. Och ibland repeterade han samma sura i andra raka. Som då han läste surat al-Zalzala i både första och andra rakan. Och ibland läste han mer än en sura i en och samma rakan. Och han nämnde sen hadithen om mannen från al-Ansar som alltid efter al-Fatiha läste en sura och sen kullu huwallahu ahad. Alltid. Vilket blir mer än en sura. Och ibland i witr läste han al-ikhlas wa falaq an-nas i en raka, i sista raka. Så att man kan läsa mer än en sura i en raka. Det är också sunna. Sen lämnar Sheikhen senare lite exempel på vad profeten läste alaihi salam. Vi kan ta lite kortfattat här. Om han säger till exempel i Salat al-Fajr, så brukade då profeten alaihi salam läsa de längre från en mufassal. Alltså som vi sa, från surat al-Qaf till surat al-Naba. Ibland läste han al-Waqi'a eller liknande sura i två raka, fyra raka'atain. Ibland al-Tur, Qaf i en raka. Ja, det är typ två sidor, tre sidor och så vidare. Idha shamsu kuwirat. Och det var även i Fajr som han läste idha zulzilat al-ard i två raka, alayhi salatu wassalam. Och en gång på en resa så läste han Qul a'udhu bi rabbil falaq och Qul a'udhu bi rabbin nas i Fajr. Väldigt kort, eller hur? Men som vi sa, det är, man får kolla liksom situationen. Folk kanske är trötta, man kanske har saker för sig och så vidare. Och ibland läste han mer än så. Ibland läste han upp till 60 stycken ayah i Fajr. Eller mer. Ibland surat Yasin, ibland surat Ru. Och en gång läste han Fajr i Mekka. Och då började han läsa surat al-Mu'minun. Tills han kom till vers 50 ungefär. Och då började han harkla sig. Någonting i halsen. Och gjorde han ruku. Det är också som sheikhen här nämner att kanske på grund av en orsak läser man kortare. Man vill läsa längre, men sen händer någonting i bönen, så förkortar man bönen. Ja. Sen salat al-duhr. Och vi förkortar lite här. Brukarna då som vi gick igenom läsa lite längre i första rakan än den andra rakan. Och som vi sa, runt lika långt som ungefär det tar att läsa surat al-Sajda i varje raka av de två första. Och ibland läste han till exempel Was-sama'i wat-tariq, Was-sama'i dhatil buruj, vilket är en halv sida. Wal-layli idha yaghsha och liknande. Was-sama'i idha unshaqqat. Salat al-Asr, som vi sa, läste han lite kortare än vad han gjorde i Salat al-Dhuhr. Och sen Salat al-Maghrib brukade han då ibland läsa de korta mufassal som vi nämnde. Alltså från surat al-Duha till surat al-Nas. Till och med så att ibland, när det var så kort Maghrib, att när han gjorde taslim och folk gick ut, så kunde de fortfarande se objekt. Alltså han inte blivit så mörkt. De sa att vi kunde fortfarande se vart vi skjutit våra pilar. Du vet, om man ber länge och du går ut och det inte finns någon belysning, då kommer du inte se någonting alls. Men det var fortfarande, yani, det hade inte alls gått länge. Och ibland läste han typ Maghrib som Watin och Zaytun. Och ibland lite längre som Surat Muhammad, Surat al-Tur, Surat al-Mursalat. Och som vi nämnde en gång till och med Surat al-Araf, som är 206 verser, läste han och delade på två raka. Och sen surat al-Isha läser man kortare. Varför då?
För att folk ska gå hem och sova och kunna vakna och hjälpa hem.
Ja, för folk är trötta, precis. Och då hänvisade profeten alaihi salam Mu'ad till att läsa surat som surat al-Shams, Was-sama'i wat-tariq, Wal-layl och liknande. Gärna kortare, Watin och Zaytun. För att folk är trötta, folk har jobbat hela dagen. Och så vidare. Det var lite kortfattat gällande vad man läser i bönen. Och här är också en viktig skillnad. Ulema nämner att det här handlar om vad profeten alaihissalam läste när han var imam. Men om du läser själv får du läsa vad du vill. Alltså vill du läsa längre, Isha, du kan stå en timme om du vill, inget problem. Men om du är imam, då får du då ha beakta de som står bakom dig och deras situation. Så att man får döma varje situation och varje bön efter vad som då passar. Men generellt har ni inshallah fått ett litet hum om hur och vad profeten Ali-Satoslan brukade läsa i bönen. Och vi kommer inshallah fortsätta nästa lektion och tala om detta och även andra frågor. Och vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. En fråga här, en jätteviktig fråga. Hur är det med folk som läser Al-Fatiha men inte uttalar korrekt? Är det giltigt? Även där går det tillbaka till fattakullaha mustata'atum. Det finns vissa människor som inte kan uttala vissa bokstäver. De kan inte uttala vissa bokstäver. Ska vi då säga att alla deras böner är ogiltiga? Nej. Deras böner är giltiga. Men det som Sheikh Ibn Baz nämner, att det avgörande här är att man inte ändrar på meningen av Al-Fatiha. Ja. Till exempel an'amta. Du läser an'amtu. Det blir kufr. Så det är egentligen det är bara ett inlärningsfel. Det är inte så här svårt att uttala. Men det ändrar hela meningen. An'amtu blir jag. An'amta du. An'amta alayhim. Så Sheikhen talar då om det ändrar meningen och betydelsen, då blir det batilen, det är helt fel självklart. Men om det inte ändrar meningen, en person uttalar en bokstav lite fel och sådär, och folk, alltså det låter ändå, man förstår ändå orden, de blir inte fel, att då är det ändå korrekt. Voilà. Vissa imamer läser ju så snabbt att det är så är det okej att recitera Fatiha efter varje ayah. Vad sa vi om det i förra lektionen? Ja? Kan man läsa ayah, bror där bak? Namn, sa vi. Att man kan läsa, imamen läser Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Du läser Alhamdulillahi Rabbil Alamin efter imamen. Det funkar. Lyssna gärna på förra lektionen. När man gör tasbih ska man då inte säga 33 gånger av varenda ord. Det kommer vi inshallah komma till senare i den här boken. Efter bönen finns det flera olika tasbih man kan göra. Många känner bara till 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar och en gång ashhadu an la ilaha illallah till slutet. Men det finns flera stycken, jag tror det är 6 eller 7 stycken olika sätt att säga det på. I Bukhari finns det att du kan säga subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10 gånger. Istället för 33. Det finns att du kan byta ut la ilaha illallah wahdahu la sharika la mot att säga Allahu akbar en gång till, 34 gånger. Det finns att du kan säga Allah 25 gånger och lägga till la ilaha illallah 25 gånger. Och så vidare. Så det finns olika, det finns också 11 och så vidare. Det finns olika sätt att göra adkar på efter bönen. Jag vet inte alla. Men fråga också här på internet. Vad läste profeten Al-Islam i bönerna då han bad själv? Han bad inte dessa böner själv. Han brukade alltid be i moskén Al-Islam. Så att det som finns berättat är vad han bad i, vad han läste i sina sunna böner. Men de obligatoriska bönerna bad han i moskén alaihi salatu wassalam. Sunna att göra qailula innan dhuhr. Men ulema har sagt du kan göra qailula när som helst. Alltså från att solen har gått upp till maghrib alltså. Och påståendet att man inte ska göra qailula efter asr saknar belägg. Vissa har nämnt att det inte är bra för ens minne och så vidare. Men det saknar belägg. Utan man kan göra qailula under hela dagen. Wallah alam. Mohammed.
Ja,
det
är min. Om man läser efter imamen, ska man då läsa det på imamen? Imamen säger wala ta'alim.
Amin. Man ser alltid amin efter Fatiha, även om man läser bakom imamen. Men det är inte ett måste. Alltså som vi sa, det är sunnah.
Det blir en två gånger varann.
Ja, det blir två gånger varann. Kerim. Kan man läsa al-basmala högt? Vi sa att det är imam Shafi'i på den åsikten. Och vissa av sahaba kritiserade deras barn. Vi nämnde det förra lektionen för att de gjorde det och sa att det inte är sunna, till och med att det var liksom emot sunna. Men vissa ulema har liksom förenat mellan hadithen och säger att man kan göra det ibland. Och jag tror det är det som många ulema nämner, att gör man det ibland så är ingen skada skett. Men sunna är att läsa det tyst. Ja, det är en ytterligare fråga. Men vi nämnde det som många av de lärda säger, majoriteten, att al-basmala inte var en aya från surat al-fatiha. Är det sant att det är sunnat att göra qailula mellan dhuhr och asr? I så fall hur länge? Det har vi nämnt att det är sunna att göra egentligen qailula innan dhuhr. Det var det som sahaba gjorde. Men att man kan även göra det efter, det är ingen skada själv. Och hur länge man gör det, Allah alam. Det är individuellt. Vissa de gillar att sova en kvart, vissa gillar att sova 2 timmar. Yani, men då blir det kanske inte qailula, då kanske det blir mera sömn. Men i alla fall, det faller in under qailula. Kan hända att en person till exempel hade svårt att sova på natten. Det är bra att sova på dagen så att han tar igen det. För kroppen tar mycket skada av att ha dålig sömn.
Om vi säger nu att jag leder Isha bönen och säger de 2 sista fan jag läser en till sura utöver al-Fatiha. Ska jag recitera högt eller tyst?
Nej, de 2 sista raka på Isha är tyst. Även om du läser en raka efter al-Fatiha. Det är alltid tyst. Ja.
Två
dicker. Specifik och generell dicker. Specifik, den man säger efter bönen, efter maten, innan man gör wudu och så vidare. Specifik. Generell, att du bara när som helst säger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Hänger med? Generell dicker. Mohammed.
Vi har pratat om ifall man inte kan fäta här, vad man gör och vad man håller sig. Men om du inte kan andra delar av det, andra moment, vad gör den personen?
Du sitter bara tyst. Du säger ingenting alls. Eller, som vissa sa i lära, man kan, då kan man ha en lapp framför sig. Och läsa ett tahiyyat och sådana. خلاص بي أبرد في الدار سيسم شاء الله نستاذ السلام عليكم.